Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
We can put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists to come and go with every bull market, with the steady players making through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers, tillbaks i trygga Sverige igen.
Ja, det känns som man äntligen börjat återhämta sig efter Omaha. Men det har varit en bra vecka sedan dess. Jag vet inte vad du tycker, men man kände sig väldigt inspirerad efter att ha sett Buffett och Munger på scen. Jag har ju suttit med liksom huvudet ner i boken och otaliga rapporter. Jackat upp det läsandet med 300% sen jag kom hem. Får se hur länge det varar.
Jag kom också hem med en stor dos inspiration och sen klev innanför dörren och möttes av två stycken sjuka barn. Så sen har det inte blivit gjort någonting i princip en hel vecka. Men jag har fortfarande kvar energin. Energin finns kvar. Så att, snart kommer jag kapp.
Ja, det är konstigt det där, hur man kan känna sig så inspirerad att se liksom två nästan 100-åriga män på scen och prata. Jag har ju hört många snacka om det, och liksom, majoriteten av grejen är liksom att det är som Woodstock för kapitalister att träffa andra investerare. Men jag tycker helt ärligt 99% eller 90% var faktiskt att se dem på scen. Jag vet inte vad det är, men jag tyckte det var mycket häftigare än vad jag trodde det.
Ja, men jag håller med faktiskt. Man blir ändå, det är någonting inspirerande med att dels att man kan vara så pass pigg när man är gammal, men också att man kan veta så. De har ju en otrolig källa till kunskap liksom. Alltså de är ju otroligt duktiga och intelligenta, märker man verkligen. Och det är väl det man blir inspirerad av, att det går faktiskt att själv bli så pass smart om man bara fortsätter läsa väldigt mycket. De rekommenderade, det sa vi väl förra veckan, men de rekommenderade att läsa minst 500 sidor per vecka. Så det får man väl försöka hålla upp. Jag tyckte det var också sjukt kul. Och sen är det också väldigt mycket ändå att man är konstant i den miljön, att man bara pratar investeringar med andra människor, träffar väldigt många som är väldigt mycket duktigare än själv, och ja, då känner man helt enkelt att man vill steppa upp sitt game, som heter.
Ja, och sen jag lyssnade på strax efter det en podd av han Jeff Gannon vi pratade om förra veckan.
Focused compounding,
då,
va?
Exakt, och då sa han läser ju en årsrapport om dagen, vilket det är väl rimligt med tanke på att han jobbar med det. Det är liksom hans aktiva stund där han tar in information. Men sen sitter han och läser böcker i cirka 3 timmar om dagen, minst. Så han brukar liksom köra igenom en bok var tredje dag ungefär. Mm. Och då kände jag också där, ah shit, då måste jag steppa upp mitt game lite.
Ja, det är bra. Säg hej då till alla kompisar och familj och sätt och läs böcker 3 timmar om dagen. Du, vi ska inte prata om böcker idag. Vi ska prata om, ja, det ska bli lite vin faktiskt. Vinmarknaden, som jag vet att många är intresserade av, och ett litet iGaming-case. Som har kommit med en rökarrapport där. Och kanske kan vara ett intressant case framåt. Sen apropå Buffett förresten också. Lite sjukt nu. Han hade ju köpt mer i Apple. Det är ju deras, var det 25% eller var till och med 40% av deras portfölj just nu. Berkshires noterade portfölj som låg i Apple. Apropå att ta koncentrerade bets.
Ja, du kan ju fråga han som ställde frågan på stämman. Och sen fick en avhyvling av både Buffett och Shirley för han inte hade noll koll. För att han tog inte hänsyn till liksom, hela konglomeratet och alla bolag som de ägde.
Nej, han menade att de låg typ 40% i Apple. Men de menade på att det är 40% av deras noterade portfölj. Sen har ju de massvis med andra saker. Men Apples market cap, det har ju varit, ja, det har visat sig vara en väldigt bra investering för Buffett. Trots att man sa att han inte kunde tech. Apples market cap var väl nu, är väl nu större än hela indexet Russell 2000. Som ju ska samla egentligen 2000. Är det small cap får man väl ändå säga på Russell.
Ja, exakt. Det är small cap, men det visar ändå storleken i Apple. Och för att komma tillbaka lite till det som vi snackade om förra veckan. Nej, Buffett och många, de kanske inte förstår själva tekniken bakom Apple, men de förstår ju konsumentbeteende. Och det är ju nästan viktigare i det här fallet. Det är väl det som kanske ger mer edge.
Ja, helt ärligt så tror jag att ingen som har investerat i Apple kan nämna exakt allting om tekniken de har. Det är inte riktigt det som är det viktiga just i Apples fall. Men du, oavsett vilken teknik Apple har och vad Buffett gör, så är det inte någon rådgivande rekommendation i den här podden. Vi berättar vår process, hur vi tänker, gör alltid en analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Ja, sen vill du prata lite Japan här på veckans topp 3.
Ja, du nämnde ju Buffett i försnacket. Då passar det bra med Japan här, för vi har ju börjat se en riktigt rally i Japan. Det har ju långsamt klättrat sig uppåt senaste året. Men nu ser vi liksom nivåer vi inte har sett sedan 90-talet. Japan, de har ju varit på sina företag rätt mycket. Det har inte varit så en aktievänlig kultur i Japan. Och det har gjort att aktiemarknaden har legat rätt flat. Man har ju senaste åren, minst sagt, kunnat köpa billiga bolag och det har inte hänt så mycket i dem. Men landet har nu, eller regeringen har varit på sina bolag att de ska bli mer aktieägarvänliga, de ska liksom langa shareholder returns, fokusera på vinsttillväxt, göra så att både nationella men också internationella investerare vill komma in i landet. Och det är väl det man ser nu.
Ja, jag såg faktiskt, jag har inte siffran framför mig, men jag såg en graf här i veckan bara på att det har varit rekordstort inflöde faktiskt till just japanska marknaden senaste tiden.
Och det är ju förståeligt, du har ju kunnat hitta högkvalitativa bolag, till exempel när vi snackade med Tenshi Invest och han satt och snackade om alla de här spelbolagen som hade jättebillig prislapp relativt till europeiska, amerikanska varianter. Det har ju stora konglomerat som handlas relativt billigt och därför har man ju sett många rätt välkända investerare, allt ifrån Jeff Gannon som vi precis pratade om, som satt och handlade liksom NetNets i Japan. Och det finns ju fortfarande rätt mycket NetNets i Japan till skillnad mot kanske i Europa och USA. Du kanske snarare får oroa dig för hur stor sannolikhet de här bolagen är frauds snarare än liksom riktiga NetNets. Så du har sett investerare som Michael Burry och så vidare som vi pratade om i höstas. Alla de har ju flockat i Japan för det har varit så pass billigt. Så du har ju kunnat tjäna pengar där. Men aktiemarknaden som helhet har inte varit så jättekul de senaste årtiondena. Men det verkar ju nu som det har vaknat lite till liv. Speciellt eftersom Buffett har ju varit där. Han köpte ju in sig i 5 konglomerat / tradinghus. Bland annat Mitsubishi, om jag inte missminner mig. Han var ju där och besökte Japan. Var det en månad sedan eller några veckor sedan. Och efter det så känns det verkligen som marknaden börjat leva ett eget liv där. Fler har börjat få upp det. Fler tänker väl att det finns en anledning till varför den här 92-åringen eller 93-åringen åker dit i person och hälsa på vd för de här bolagen han har köpt in sig.
Vi får väl ta kanske en liten ny tematisk dragning om Japan inom kort. Vi har ju pratat om det tidigare och då pratar vi just om det här att det ser ut som att det börjar ske ett skifte mot att bli aktieägarvänligt. Men det tar ju alltid lite tid innan sådana där skiften sker och nu verkar det äntligen ha hänt då.
Ja, jag har faktiskt börjat samla på mig en liten lista med japanska bolag. Allt från tech och healthcare till industribolag. Så att vi kan nog få till ett hyfsat bra och intressant Japan-avsnitt. Alla bolag är också superbilliga jämfört med västerländska varianter, vilket är såklart trevligt. Lite svårare att handla kanske, men det är väl därför du kan få dem så pass billigt. En av anledningarna.
Något som däremot inte är billigt, Fabian, det är vin. Och jag har ju tidigare pratat en hel del om vin i den här podden. Alltså att investera då i vin. Jag har ju själv investerat i vin och flera lyssnare har gjort detsamma. Vi har haft bland annat samarbete med till exempel Rare Wine Invest som håller på med investeringar i vin. Och därför tänkte jag att det kunde vara lite kul att ta tempen på vinmarknaden eftersom... Ja, men det är ju betydligt sämre tider nu. Konsumenten är betydligt svagare. Samtidigt brukar marknaden för lyxkonsumtion historiskt vara väldigt stabil i såna tider ändå. Det klassiska är ju att titta tillbaka på finanskrisen. Och då såg man att vin och andra lyxkonsumtion sjönk lite grann förstås initialt. Men återhämtade sig väldigt snabbt. Sjönk inte heller lika djupt som aktiemarknaden. Och återhämtade sig snabbare och har fortsatt leverera bra avkastning. Och det hänger, är väl lite det här att man brukar prata om det. För de riktigt rika så spelar ju inte konjunkturen någon roll. De har ju alltid cash så att säga.
Exakt, har du oändligt med pengar och sen delas oändligt pengar med två, då har du fortfarande oändligt med pengar. Det är svårare för medelklassen.
Ja, det är inte så stor roll om det är räntan i 1% eller 3%, för då händer inget bolån liksom. Och som ett exempel på det har vi LVMH, det här lyximperiumet som gjort Bernard Arnault till världens rikaste man. I och för sig också för att de andra som var på den här listan över världens rikaste, ja, det var dels på Warren Buffett då, men sen var det också mycket så här Tesla-grundare, eller inte grundaren, Tesla, vdn Elon Musk, Facebooks Mark Zuckerberg och så vidare. Folk som hade väldigt stor rikedom i aktier, och när de aktierna då sjönk i värde, ja, då helt plötsligt inte de med på den här topp 10-listan längre. Men strunt samma, han har i alla fall byggt upp ett imperium. Rätt efter också, vi lyssnade ju faktiskt på en podd om honom nu när vi bilade till Omaha om hur han byggde det här imperiet, och det var lite intressant. Jag måste faktiskt erkänna att jag trodde att Orno kom från en stor rik familj, att han hade bara ärvt det här bolaget, men han har ju faktiskt byggt upp det ändå från grunden, vilket var väldigt imponerande.
Ja, han var ju en riktig, han var lite baller, gick in där och drog lite fina uppköp från staten och grejer.
Precis, så man manövrerade ut ju ett antal andra bolag och fick ihop det här stora imperiet. Men vi ska inte prata om honom, men LVMH har ju varit otroligt stark, den aktien. Den är upp över 50% senaste året, vilket man kan jämföra då till exempel med Tesla som är ner 35%. Och helt enkelt så har ju då lyxkonsumtion ändå gått väldigt starkt trots att räntorna har gått upp. Det är det jag försöker säga egentligen. Och även lyxaktier. Dessutom har vi ju lite av en megatrend i ryggen. Man vill gärna ha medvind när man seglar. Och vi har ju faktiskt en megatrend i och med allt fler rika kineser. Det här har vi pratat om länge. Det är de som faktiskt väldigt mycket driver på försäljningen bland annat i LVMH och annan lyx. Och även att vindrickandet, om man kopplar till vin, ökar ju också i Kina. Och de vill ha dyrare och dyrare viner. Och lite kortsiktigare så har man ju liksom att få med lite skön medvind nu från just återöppnandet också av Kina, att de faktiskt kan börja resa ut igen. Det såg vi ju om att det var mycket mer kineser där än vad det varit nu förra året. Och när konsumtionen då sjunker i västvärlden på grund av inflation och högre räntor, så kanske det agerar lite motvikt i de lyxsegmentet i alla fall, att det kommer ut fler kineser som är ute och reser. Lyxmarknaden i sig då är väl ingen superhäftig tillväxt. Den spås växa drygt 3% per år kommande 5 år. Det är ju dock lite högre takt än vad inflationen legat på. När inflationen låg på 2% så var ju 3% tillväxt rätt schysst. Men med dagens inflation kanske inte lika imponerande. Det ska dock tilläggas att den har kontrat inflationen. Marknaden växte drygt 13% nu till 2023. Och ja, jag tror faktiskt att den lär fortsätta slå inflationen framåt nu om inflationsförväntningen infrias.
Ja, å andra sidan så många av de här bolagen har ju pricing power. Och som du sa, deras konsumenter är inte så priskänsliga. Så att man ska i alla fall inte vara rädd för att de inte ska kunna höja priserna i inflationstider.
Nej, det är ju inte så. Köper man en väska från Louis Vuitton så är det inte så att den köps till materialkostnaden plus en marginal på 10%. Utan det är ganska stor fet marginal på den. Så att, nej, det är ju inte så priskänsligt. I alla fall, vin då. Det är ju definitivt en lyxkonsumtion. Och framförallt den här typen av investeringsviner som vi pratar om som är extremt dyra. Och då tänkte vi kunde kika på just Rare Wine. Jag har ju kommit ut med en rapport om hur vinmarknaden mår så här halvvägs in på det nya året. Det här är inte sponsrat, men man kan ta med sig att också att Rare Wine har ju ett intresse förstås att håsa upp vinpriser, så att ta det med lite nypa salt. Men vi har lite andra källor också, så att ja. Generellt kan man i alla fall säga att vinmarknaden påverkas förstås av konjunkturen, som jag sa. Man brukar som sagt se att lyxkonsumtionen minskar viss del i sämre tider, men å andra sidan har den historiskt repat sig snabbt. Men vi vet ju inte om det är så i år också. Det kanske är så att just i år så bryts den regeln förstås. Man kan ju aldrig veta om framtiden. Men det brukar som sagt ändå vara ett bra tillfälle att köpa när det är lite billigare. Och vinmarknaden ser Rare Wine har tappat något i likviditet. Det har varit prishöjningar på många nyproducerade viner, det ser man ju på Systembolaget inte minst. Men det här beror ju till stor del på inflationen. Tittar man däremot på begagnatmarknaden, vilket gör där man handlar om man liksom investerar i viner, så är prisökningarna faktiskt mindre och svagare än vad de brukar vara. Vi ser till och med också faktiskt vissa prissänkningar. Och kikar vi in då på Livex, de har ju 3 stycken Fine Wine Index. De sätter ju samman alltså index på hur fina viner går helt enkelt. De har 3 index som trackar de 50, 100 respektive 1000 mest exklusiva vinerna i världen och kollar på utvecklingen där. Och då kan vi se att utvecklingen sedan årsskiftet är i snitt då på minus 1,8% faktiskt. Så det har gått ner lite grann. På ett års sikt är det dock upp svagt. Och man kan bryta ner det här i olika regioner, vilket kanske är lite nörderi då, men en del tror jag tycker är intressant. Då ser vi att det som har gått starkast senaste året är Bourgogne, alltså i Frankrike, och vi har även Italien, och då är det där inkluderas dels det som heter Super Tuscans eller Super Toscanare, men också Piemonte, alltså det man gör Barolo och Barbaresco. Sämst har faktiskt Rhondalen varit, och övriga världen, som man säger, där klumpar man väl ihop Sydafrika, USA och så vidare. Det är faktiskt det som har gått sämst. Champagne dock, det här klassiska, är ju uppsvagt på ett års sikt, men faktiskt en av dem som har gått sämst sen årsskiftet. Den är ner 7% sen årsskiftet. Det är lite intressant faktiskt, annars brukar champagne vara det som har varit väldigt starkt och gått väldigt bra. Och en annan spaning kan vi göra från Per på Twitter, där heter han @pensionspengar. Han är ju en flitig och ihärdig följare av Bukowskis vinaktioner och trackar de här och skriver rapporter lite om vad han ser prisutveckling. Och det har ju varit 7K på de här vinaktionerna, helt galen. Vi har ju sett ibland viner som faktiskt till och med finns på systemet fortfarande att beställa har lagts ibland ut på auktion och sålt kanske till 50-100% högre pris än vad de kostar på Systembolaget. Och då ska det tilläggas också att det är avgifter också, att det är 20% eller någonting extra i avgift när du köper någonting via Bukowski. Så att det har varit helt galet, finns ingen liksom hejd på vad folk har sålt viner för där. Nu dock ser man att det har faktiskt blivit lite mindre ändå, även om den här majaktionen som var nu noterade Per att priserna är någorlunda stabila, men det är väldigt tydligt att det finns vinnare och förlorare. Till exempel såg man just inom champagne Dom Pérignon, fanns ett helt gäng från lite olika årgångar som inte ens såldes. Och det här är nog helt enkelt för att utbudet är för stort relativt efterfrågan. Och jag tror att det här beror lite på, alltså det är lite olika, dels tillverkar man inte de här prestigekampanjerna varje år och dels gör man det i olika stor upplaga lite beroende på årgången. Så man kan inte ge en exakt siffra på hur många flaskor Dom Pérignon som tillverkas när det väl görs, men det handlar fortfarande om miljontals flaskor, det är en av de kampanjerna som tillverkas mest av bland de prestigekampanjerna. Och jag tror att väldigt många nog har köpt de här som just investeringsobjekt. Eller man kanske unnat sig när det gått bra på börsen under 2020. Och sen så nu tänker man att jag auktionerar ut dem där så får jag in några tusen lappar. Och ja, då helt plötsligt blir marknaden lite överflödad av dem. Så att de är inte kanske det hetaste och man ska äga, utan man vill kanske ha någonting mer unikt. Och då kan man titta till exempel på Kristall, har varit intressant. Som är Louis Röders prestigekampanj. Den produceras i dels färre årgångar som görs, men framförallt också mycket mindre volym. Där gör man ett par 100 000 flaskor kanske. Och de här har hållit uppe i en pris mycket, mycket bra. Några nu på auktionen till exempel såldes till helt galna priser. Och sen upprepar Per också det som de här Livex-indexerna visar, det vill säga att Bourgogne är kanske den marknaden som håller sig absolut mest stabil. Och det är lite intressant, jag tror att det kan vara dels förstås för att det här är några av de dyraste flaskorna i världen. Och återigen, som vi sa, desto rikare man är, desto mindre priskänslig är man. Några flaskor från DRC, Domaine Romanée Conti, som brukar kallas vinernas vin, klubbades ju för över 150 000 per flaska plus avgifter. Så Bourgogne är väldigt intressant och Rare Wine skriver mycket om Bourgogne i sin rapport. De har ju satsat väldigt hårt på Bourgogne de senaste åren, både Bourgogne och Champagne. Och de gillar ju den här regionen just för att den anses som en av de dyraste och finaste i världen. Samtidigt som den också är extremt liten och den här druvan man producerar där, Pinot Noir, är väldigt svårodlad. Och det har gjort då, det här är ju lite hemskt, men på grund av klimatförändringen har det också blivit svårare och svårare att odla den här druvan eftersom den är så känslig. Så att Bourgognes liksom produktion har ju varit katastrofal de senaste 2-3 åren. Vilket då förstås blir positivt för prisutvecklingen för det finns färre vin att tillgå. Till skillnad då från, som vi sa, Dom Pérignon som de köper ju in från massvis med vinbönder runt om i Champagne. Så de kan producera väldigt mycket flaskor och väldigt många årgångar. Och då helt plötsligt blir utbudet mycket större. Annars, det som brukar vara klassiskt och handla är ju Bordeaux, men det är en region som jag vet att Rare Wine har ratat ganska mycket, just för att den är så stor och det finns ett överflöd helt enkelt. Och det visar sig också nu på auktionen här, enligt det Per har spanat in, att de går betydligt billigare. Och det kan man väl ge som ett tips, att vill man faktiskt dricka ett moget äldre vin, inte bara köpa det för investeringens skull, då är det nog Bordeaux man ska titta på. Det går att hitta väldigt, till väldigt bra prislapp, drick mogen Bordeaux. Slutligen här då, så säger också Rare Wine att de ser att det är väldigt bra efterfrågan på champagne från just Asien, alltså då troligtvis Kina. Och det tror jag är på grund av det här återöppnandet av Kina som jag nämnde tidigare.
Blandar man ut det med lite äppelsaft där? För det har jag hört att många kineser gör med rödvin till exempel. Blandar man ut det med Coca-Cola?
Ja, men det är väl så. De är ju inte klassiskt en vindrickande nation. Men det här ökar ju på mer och mer. Framförallt när kanske många blir rika och vill då liksom testa på att det lite mer västerländska livet. En indikator på att Kina håller på att återöppna sig i alla fall, det är att Bloomberg rapporterar nu att kasinointäkterna i Macau sakta men säkert håller på att återhämta sig efter covid. Som sagt, så att det är tydligt att landet håller på att öppna upp igen. Och Global Data förutspår att vinmarknaden i Kina kommer att nära dubblas kommande 3 år. Enligt Bain ska Kina år 2025 vara världens största marknad för lyxprodukter också. Så det där växer ju enormt starkt där. Och det är intressant, för Kina är så extremt litet just inom vin. Det är verkligen ett ställe som har stor potential att växa. Idag är Kina den 14:e största exportmarknaden för champagne bara. Det är alltså mindre än en tiondel av vad USA importerar från champagne. Och ska man jämföra någonting, Kina är faktiskt bara marginellt större än Danmark. Och Danmark har 6 miljoner invånare. Så att det är extremt lite champagne som dricks i Kina. Så det kan inte bara gå uppåt, skulle jag säga. Så att Rare Wine, när de tittar på vad de tycker är intressanta, så pekar de framförallt just på Bourgogne och Champagne som intresserar intressanta investeringsregioner, men även Italien där just Barolo och Barbaresco sticker ut lite grann. Men som sagt, brasklapp att Rare Wine säljer ju som sagt en produkt, att man ska investera i det här. Men jag tyckte det var lite intressant att återkoppla lite hur det ser ut. Så att vi har haft en hyfsat stabil prisuppgång, eller priser i framförallt Bourgogne, och Champagne däremot har gått lite svagare. Och det är väldigt tydligt nu vilka som är liksom vinnare och förlorare. Och framåt så känns det fortfarande också som att det är Champagne och Bourgogne är ganska bra. Två ganska bra regioner att investera i. Två klassiska regioner.
Om jag förstår det rätt, är det de dyraste vinerna som behåller sitt pris medan de andra faller ner i värde. Är det rätt eller har jag misstolkat lite här nu?
Till viss del. Jag skulle säga att det stämmer till stor del. Jag tror att det är den största faktorn att egentligen utgå från. Att desto mer exklusivt och dyrt det är, desto bättre håller det sitt pris i princip. Och det beror nog på, som vi sa, att desto rikare du är, desto mindre konjunkturkänsliga är det. Om du köper viner som kostar 150 000 kronor flaskan, då struntar ju du i, som sagt, om räntan är 1% eller 3%. Däremot kan det bli väldigt känsligt just med de här... Ja, men vissa champagner till exempel som ändå gemene man har haft råd med senaste åren, men som de kanske väljer bort nu för att bolånen är för dyra. Men sen det andra stora man ska tänka på är ju också utbudet. Efterfrågan är oftast ganska konstant, den går tickar sakta men säkert uppåt. Men utbudet är väldigt annorlunda, och det blir rätt intressant att titta på. Och där kan man ha problem, som vi sa, i champagne. Att typ Dom Pérignon till exempel produceras i så stora volymer att har man en liten dipp i marknaden, ja, då helt plötsligt så finns det ett litet överflöd av dem. Sen på sikt kan det fortfarande vara jättebra. Det kanske nu man ska köpa dem när de är lite billigare. Medan då, som sagt, med Bourgogne som är så extremt litet och som har sådana problem med klimatförändringar, att det blir varmare och då svårare att odla den här druvan. Där liksom håller sig priserna jättestabila och kanske lite mer går upp för att det, utbudet helt enkelt blir sämre för varje år som går.
Ja, det är jätterimligt. Priset på marginalen som... mycket annat och råvaror och liknande. Och exakt som du säger, väldigt rimligt att mellanklassen squeezas här när inflationen går upp och räntan stiger. Det som de tidigare hade råd med har de inte längre råd med. Det som de kanske köpte är det ingen som har råd med. En högre prislapp som kanske kommer in och köpa, och då är det rätt rimligt att det faller i pris.
Nej, och ska man vara rent krass också, jag menar, anledningen till att det går att producera så stora volymer av viss champagne, alltså ändå hundratusentals, ibland till och med miljontals flaskor, det är ju för att de dricks på ett annat sätt också. En dyr flaska Bourgogne, absolut, visst är det några som kanske beställer in det på restaurang som inte riktigt vad det är för någonting, men generellt så är det ändå någonting som väldigt, väldigt rika människor köper för att dricka till mat liksom på restaurang eller på middagar hemma. Medan champagne är ju också en festdryck ändå, och att man vaskar champagne och man sprutar champagne, och varje gång de spelar kör Formel 1 liksom, de vinner, så sprutar man champagne på den. Alltså det finns ju ett annat slöseri inom champagne. Det är ju det som gjort att volymerna går åt på ett helt annat sätt. Du kan beställa in som ett liksom, ja, vad ska man kalla det för ens? Ett power move, höll jag på att säga, men det är inte så mycket power move. Men om man ska försöka liksom åka ner till Stockholmsveckan i Båstad, så ser man ju att folk försöker köpa sig status genom att till exempel beställa in liksom 12 stycken flaskor av någon dyr champagne. Och det där tror jag går ner mycket mer. Den typen av människor är nog känsligare för räntor kanske än de här ultrarika som köper, som sagt, en flaska DRC för 150 000. Det är liksom två olika typer av konsumenter. Och då blir champagne känsligare när volymen går ner.
Men jag tycker också det här är intressant att ta hänsyn till exempel om man är intresserad av att investera i modebolag och lyxbolag, att man kanske ska då hålla sig till topprankerna, Hermé och liknande, och kanske inte ha det här mellanlyxlagret. Jag vet väl kanske inte, men Dolce Gabbana och liknande kanske klassas där, där det kanske är mer återvärt för de som inte har lika mycket pengar. Hermé är såklart återvärt också, men det kanske är en liksom prisklass för högt, och då kanske det drabbas lite mer än de här ultralyxmärkena.
Jag tänker att man kan ta med sig två kanske lärdomar. Dels så kan man väl tänka på att dels ska man väl också tänka lite värde. Vad är det som kommer gå bra framåt? Ja, men nu ser Borgonia ganska intressant ut av andra anledningar. Men annars kanske det är så att man vill köpa det som går ner med mest. För att det är fortfarande så att det kommer finnas intresse för även de här Dom Perignon-flaskorna och så vidare i framtiden. Det är inte så att folk om... Det var väl Steve Jobs som sa till just, var det inte till Bernard Arnault han sa det, alltså LVMHs ägare, att han sa att jag vet inte vad folk kommer ha för telefon, nu parafraserar jag, säger det här citatet fel, men andemeningen korrekt. Han sa i princip att jag vet inte vad folk kommer använda för telefon om 10 år, eller förlåt om 100 år, men däremot vet jag att de kommer dricka champagne. Mm. Och det ligger, eller förlåt, han... Det känns dumt att rätta sitt eget citat flera gånger, men han sa i princip att jag vet inte om folk kommer ha en iPhone om 100 år, men däremot kommer man fortfarande dricka Dom Perignon. Så tror jag han sa lite mer exakt. Och det handlar ju om att det är en typ av brand som liksom aldrig går ur tiden. Och dessutom blir de här produkterna, det finns ju ett värde i årgångarna liksom, att de är äldre så att säga. Så att det spelar ingen roll att det kommer nya varje år, utan det är intressant, de gamla årgångarna är också intressanta. Ja, vad vill jag säga med det? Jo, att det kan fortfarande kanske nu man ska då, om man är värdeinvesterare, köpa de som har gått ner mer. Jag vet inte. Det andra, det som är mest intressant kanske, om man tänker mer lyxprodukter generellt, det är väl också att det är väldigt klokt att diversifiera. LVMH är väl ett intressant exempel just därför, för att de har så bred portfölj och kan då ja, jobba med kapitalallokering, flytta till det som är mest intressant och så vidare. Och det räddar upp, har de några märken som går bra så kan några andra gå lite sämre och så vidare. Så det var en liten inblick i det. Nu går vi vidare för någonting. Om vi har några nykterister som lyssnar på podden så tycker jag att vi hoppar vidare till nästa ämne och kanske går in på veckans case, eller vad säger du?
Ja, det tycker jag låter jättebra.
Och då är det tyvärr, finns det ju en liten risk här att vissa helnykterister och kanske också är emot kasinospel och dobbel på nätet. Och då kommer de bli besvikna igen, Fabian. För att nu pratar vi inte offshore här, men vi fortsätter på anti-ESG-spåret. Jag tänkte prata om det lilla iGaming-bolaget Fantasma Games. Jag har ju snöt in lite på det här just nu när jag tittar på väldigt små bolag, och det här är ett litet bolag, börsvärdet på ynka 250 miljoner. Dessutom ganska låg, hyfsat låg likviditet i aktien. Så man får väl ta med sig sina mest skarpa glasögon, sina mest kritiska glasögon och sitt största saltkar när man lyssnar på det här caset. För det är hög risk på så sätt att det är låg likviditet och ett litet bolag.
Shit, här sitter du och pumpar. Exit liquidity.
Precis. Nej, och det kan jag väl tillägga om det är någon som är kluven inför det. Nu har jag bara en väldigt liten chanspost i det här bolaget, så det är inte så att jag liksom skulle känna någonting på om den pumpar upp kursen. Men dessutom så har vi ju alltid tydliga regler. Vi handlar ju och säljer inte med de bolag som vi pratar om i podden inom liksom, samma veckor som vi släpper podden. Det skulle ju vara väldigt, väldigt problematiskt. Men... Fantasma Games i alla fall handlas till ticker FAGA, och de är noterade på First North. Och du tänker på Magal nu, eller hur? Så det är så jag kommer åt ticken i alla fall. Faga och Maga, så tänker jag.
Exakt, det var det jag tänkte på.
Det är i alla fall en slottleverantör. De är helt enkelt en B2B-leverantör av slots. Jag vet inte, behöver vi förklara den här affärsmodellen någonting tydligt? De säljer helt enkelt sina slottsspel, alltså, eller RNG som det kallas, Random Number Generator. Det vill säga du, en enarmad bandit helt enkelt på nätet, säljer de till operatörer. Som till exempel Bet365, Leo Vegas, Caesar Palace, den stora klassikern i Las Vegas, DraftKings med flera. Och det här är ju en tillväxtmarknad. Vi vet själva att online-casino-marknaden växer väldigt mycket. Tyvärr får man väl säga. Men den går väldigt bra, och tyvärr brukar det vara så att det brukar vara ganska stabilt i dåliga tider. Det ser man ju samma sak med rökning och så vidare, att folk drar inte ner på den typen av dålig konsumtion under dåliga tider. Det kan till och med ibland vara så att folk drar upp på det för att de hoppas att kanske vinna på enarmade man banditen för att kunna betala bolånet då.
Ja, men det är ju faktiskt rätt roligt.
Är det roligt?
Nej, inte roligt, men... man drar en parallell till liksom, ekonomisk teori där alla människor agerar rationellt. Då antar man ju att människor skulle dra ner på sånt här när de får mindre pengar. Men det är ju snarare tvärtom. Kolla lotterier, då är det ju främst de som har minst pengar som köper flest lotter.
Nej, det är märkligt. Och den här marknaden i alla fall spås ju växa 10% per år kommande 3 år. Man kan säga det att Evolution, de som håller på med live-casino, de lyfter ju ofta det att live-casino är så liten del av marknaden, så det finns mycket tillväxtutrymme. Men det ska tilläggas att så slots är ju den stora delen. Det är ju mycket större än live-casino. Det har ju både för- och nackdelar. Dels är det mycket mer etablerat och efterfrågat. Det är väl också en nackdel att det finns fler aktörer som slåss i den här marknaden. Fördelen är ju dock att man har... Ja, det är ju fortfarande mycket som är fysiskt och mer går mot online. Och mer går också mot mobilen, lyfter faktiskt Fantasma själva och säger att jag tror att det var 50% eller någonting av spelandet idag utgår på mobilen faktiskt. Sen är det låga produktionskostnader på det här, vilket också är intressant. Det är ganska låga produktionskostnader för de här spelen. Det är inte så himla avancerade spel. Det ska man väl också lyfta som en risk, kanske Fantasma, att de gör ganska generiska slots. Det är ingen produkt som sticker ut. Inte som Evolution som ändå har en stor moat i att de bygger någonting, ett underhållningsvärde i sina produkter som man inte ser hos någon annan aktör. Så Fantasma är väldigt utbytbara skulle jag säga. Och som sagt, det är låg produktionskostnad. Man ser det ibland på att bruttomarginalen är smått otroliga 92% på det här. Och man säljer via partners, ja. Så att man har egentligen inga direkta kostnader för expansion skulle jag säga, utan man knyter nya partner till sig, nya operatörer, vilket gör att man då kommer ut längre och bredare med de produkter man redan har. Men sen kan man också lansera nya produkter, då går det ut på alla operatörer och så får man mer intäkter. Så att, väldigt skalbar modell helt enkelt, väldigt digitalt, det är det vi gillar. Och spelstudion har, det är en svensk spelstudio, man har snart 10 år på nacken, och man har runt 40 anställda i Sverige och Bulgarien faktiskt. Varför är då det här bolaget intressant? Jo, det handlar egentligen om att man har uppnått en väldigt hög tillväxttakt senaste tiden. Det har verkligen lossnat för bolaget. Och framförallt att lönsamheten börjar komma här. Och det där gillar jag. Det har jag pratat mycket om i podden. Jag gillar de här bolagen som börjar nå upp till den nivån där man når den typen av skala att det börjar bli lönsamt. För då kan marginalen väldigt fort expandera uppåt. Föregående år ökade man nettoomsättningen med 300%. Samtliga intäkter växte 176%, men här får man lite noggrann. Jag tycker att det är lite rörigt hur man pratar om intäkter och omsättning, för det är väldigt olika saker i det här bolaget. Nettomsättningen, som de kallar det, det är de faktiska intäkterna, det de tjänar på sina spel, plus aktiverat arbete som utgör 7,5 av de totalt 38,6 miljoner man redovisar intäkter. Så ja, runt 20% av omsättningen är aktiverat arbete. Och därför tycker jag att det de kallar då för nettomsättningen är intressant, för det är de faktiska intäkterna. Men det var nettoomsättningen också som växte 300%, så det var ju positivt att det var den bra delen så att säga, som växte så pass kraftigt, som tredubblades. Och apropå intäkter, man redovisar från och med 2021, alltså föregående år då, eller förra året blir det nu, nettoomsättning som bruttointäkter. Vilket betyder att man alltså inte heller dragit av de avgifter som man behöver betala ut, utan de syns först senare i resultaträkningen under kostnad för sålda tjänster. Och de här kostnaderna ligger på runt 15% för det man säljer, och skala är ju helt i enlighet med omsättningen. Så att egentligen är de totalt ointressanta, men man kan bara ta med sig att de räknas av, vilket också då trycker upp bruttomarginalen lite grann. Jag tycker faktiskt, just det här med intäkterna är lite intressant, för det är alltid intressant att få en förståelse för hur man fördelar intäkter i den här branschen, eftersom man delar ju ofta med sig med operatören och faktiskt spelaren. Här tycker jag Fantasma har varit väldigt duktiga på, de är duktiga på transparens, de redovisar väldigt, väldigt tydligt, försöker inte gömma ner i någon noter eller någonting, utan de redogör tydligt hur intäkterna fördelas mellan de tre aktörerna man har, det är egentligen spelaren, operatören och spelleverantören, alltså Fantasma i det här fallet. Så för 2022 kan vi ta som exempel, bara för att visa lite hur det här är uppbyggt. Då redovisar man att slutkunden som har använt deras slots, de har spelat för drygt 6 miljarder. Så det är en ganska rejäl summa. Och då är 5,7 miljarder av det, alltså cirka 95%, betalas faktiskt tillbaka i vinster. Så det är ganska hög return på de här spelen helt enkelt som de får tillbaka.
Är det därför de har så hög tillväxttakt? För jag tänker att slots som slots, då måste jag ha liksom någonting som drar in folk att vilja spela just deras slotspel.
Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte hur det ser ut i snitt i branschen. Jag tror snarare att tillväxttakten har att göra med att man knyter mer leverantörer och lanserar en hel del spel. Plus ska jag tillägga att man har gjort ett stort förvärv här också, som vi alldeles strax ska komma in på. Men man spelar för 6 miljarder, 5,7 miljarder går tillbaka till spelarna. Då har vi en gross gaming revenue som heter GGR på drygt 300 miljoner kronor. Och av den så tar ju speloperatören 90% ungefär, och Fantasma får behålla 10%, alltså 31 miljoner. Och sen betalar man på det ytterligare 15% avgifter, och de avgifterna täcker till exempel distribution, certifieringar och ja, kringkostnader helt enkelt för att kunna upprätthålla de här spelen. Så att det är lite intressant, från 6 miljarder så får Fantasma behålla 31 miljoner. Så det är ganska liten pott i slutändan, men det räcker ju. Skuldsidan tycker jag också bra, bolaget ser ganska bra ut. Man har nettokassa och låg skuldsättning. Men man ska tillägga att det finns en tilläggsköpeskillning här på nästan 10 miljoner för köpet av Wiener Games. Det är ett schysst namn. Wiener Games är ju mer av en konsultverksamhet, som jag förstår det, där man utvecklar skräddarsydda spel för operatörer eller hyr ut kompetens till konkurrenter. Om det är andra som behöver utveckla någonting, behöver in folk, så kan de hyra ut det också, som jag förstått det. Och man gjorde bland annat en ny emission för att finansiera det här förvärvet då. Man ansåg att det passade bra. Det var ett offensiva ny emission, så här. Och man gjorde en ny emission dels 2021 och sen 2022 används teckningsoptioner för att tillföra ytterligare 7 miljoner till bolaget. Men som sagt, jag tycker att de här nya emissionerna får anses vara av offensiv karaktär, eftersom man använt pengarna dels för nyutveckling men också det här förvärvet då, som har bidragit till omsättningen och vinsten. Tittar vi då närmare på Q1 som kommer, som har en riktig pangrapport också. Då har vi en nettoomsättning på 11,6 miljoner kronor. Efter avgifter behåller man 9,8 miljoner. Låt säga att vi kan säga 10 miljoner då, för att hålla lite enkelt i huvudet. Och det är intressant, för det är ju nästan 40% av hela 2022 års spelintäkter. Så att liksom redan i det här kvartalet så har man dragit in 40% av vad man gjorde hela förra året. Det är också en 140% ökning om vi jämför med Q1 föregående år. Viktig milstolpe, kassaflödet för verksamheten når även positivt territorium här. Superbra ju. Annars har kassaflödet varit negativt trots att EPS var positiv i förra kvartalet. EBITDA var negativ 2021. Vände till plus 2022 och då hade man en EBITDA-marginal på 18%. Nu under Q1 2023 är EBITDA-marginalen på 39%. Så vi ser just det här med att det är kraftigt ökade marginaler för att man börjar nå skala i det. Man har ju en ganska fast kostnadsbas i form av i princip anställda och lite overhead helt enkelt. Så då handlar det om att sälja en viss mängd spel eller sälja en viss mängd liksom spelande på de här för att då nå upp över taket. Och då helt plötsligt kan man få väldigt höga marginaler. Det är precis det man sett Evolution utan att jämföra dem i övrigt. Och nu äntligen EPS, alltså vinst per aktie, är nu positiv också jämfört med föregående år. Och det är intressant, och tittar vi på senaste 4 kvartalen, eller rullande 12 som vi brukar säga, så har man ju en vinst per aktie på ynka 0,05 kronor. Vilket med dagens aktiepris då på 73 kronor, och vi spelar in det här, jag har inte kollat priset idag, men vi spelar in den 17 maj. När jag skrev det här 15 maj så var det 73 spänn, och det är väl ungefär liknande idag, jag tror det är 75 kanske idag. Då får man ett helt astronomiskt P-tal helt enkelt. Men måste vi tänka på att det är bara senaste 2 kvartalen som har varit positiva, där man har haft vinst på sista raden. Och förra kvartalet så var det bara 0,07 kronor per aktie. Men den här siffran tiodubblades nu det senaste kvartalet, 0,6 kronor per aktie. Så det är ju det här vi liksom vill titta på och fundera på, vad gör den här tillväxten och marginalresan med P-talet då väldigt snabbt. Och då kan man göra 2 små räkneexempel. Först gör vi ett enkelt, och det är helt enkelt att ta bara Q1 gånger med 4. Låt oss säga att de skulle hålla uppe samma takt nu som i Q1, 4 kvartal i rad. Då får vi alltså 4 gånger 0,6 kronor per aktie, det är ett P på 30 för året. Då börjar det bli ganska intressant för ett bolag som växer någonstans mellan 150-300%. Sen har jag gjort en, tycker jag då, enligt mig hyfsat konservativ prognos för 2023. Där jag räknar på att den totala tillväxten för 2023 blir 70%. Och det är ju förstås en jättehög siffra. Men så att man kommer från ganska små nivåer, med det här förvärvet och så vidare, det borde inte vara så svårt att slå det. Jag tror egentligen att man kommer ligga betydligt högre än det, med tanke på att man låg nu på 160% tillväxt i Q1.
Hur kommer de växa framöver? Är det att knyta fler leverantörer då, eller kommer det mycket bero på att fler använder deras spel hos befintliga leverantörer?
Ja, det är väl dels som man kan nå till nya operatörer. De knyter ju till sig några...
Man
knyter några operatörer till sig. Senaste kvartalet var ett gäng. Och sen så har man även spellanseringar. Sen ska man väl tänka på det att spellanseringar, hur mycket spel du än trycker ut, spelar egentligen ingen roll, eftersom kunden har ju bara en viss plånbok. Men så att på sikt så borde man väl närma sig den här 10% per år som marknaden växer i bästa fall. Men annars är det ju egentligen att framförallt att du knyter nya leverantörer, men också lite med att du knyter ut nya spel. För du konkurrerar ju, de flesta operatörer har ju flera leverantörer. Det är det folk har missförstått, till exempel om Evolution, så säger man att det finns inga, det kommer ju komma konkurrenter, men det finns ju konkurrenter till Evolution. De flesta operatörer har ju flera leverantörer av bland slots och även live casino. Och sen är det ju kunden som väljer det som är mest intressant. Och det är väl det som jag ser som sagt största risken i det här bolaget. Förutom att det är ett litet bolag, vilket alltid liksom tycker jag är en liten oro. Vad har de för incitament och vad vill de göra med bolaget? Och det kan slå väldigt snabbt, saker och ting. Men den andra risken jag ser, det är väl att de är ändå ganska generiska, skulle jag säga, slottleverantörer. Sen kanske de är svinbra på att sälja, eller de kanske har något annat, någon annan mode som inte jag riktigt ser än. Men är det generiska slott, så är det ju alltid någon annan som kan slå ut dem egentligen, som gör bättre slots. Men så det handlar väl om att man levererar ändå nya spel, så att det händer någonting intressant och kunderna vill prova någonting nytt. Och då helt enkelt spela mer på deras slots. Men just nu handlar det om att man har nått en form av skala, man har nya operatörer som gör att det växer, och då borde man kunna hålla den här ganska sanslösa tillväxttaxen i alla fall året ut. Så jag har bara tittat för året, och då har jag räknat med att man skulle landa på 70% tillväxt, vilket faktiskt, det låter galet, men det tycker jag är en ganska konstruktiv prognos om allting fortsätter som det har gjort nu. Jag räknar på att man ska ha en vinstmarginal på runt 25% över hela året, och då får jag en vinst per aktie på 4,1 kronor, vilket då ger P18 på det här. Och det är väl intressant. Jag kan tycka att P18 för det här egentligen är kanske lite dyrt, med tanke på att det är ett ganska litet bolag, som sagt. Det är ändå ganska mycket risker i det. Det skulle väl värderas lite lägre, men å andra sidan har jag räknat väldigt lågt då. Så att någonstans tycker jag att det känns ganska fair kanske. Caset ligger lite grann i att, ja, trots att aktien har gått väldigt starkt, den har gått plus 350% senaste året, nästan 80% sen årsskiftet, trots det känns som att den skulle kunna ha lite mer att ge, just för att man har den här fundamentala tillväxten. När den driver på, man får den här lönsamhetstillväxten, så kan det gå ganska fort. Och då är det plötsligt, kan market cap börja sticka upp, det är fler som börjar kolla på bolaget, du får helt plötsligt lite mer analystäckning kanske, du får mer intresse för det, marginalresan gör helt enkelt att det helt plötsligt börjar se mer attraktivt värderat ut, även om du inte har räknat på det själv, även om du kollar på rullande 12, och då är det fler ofta som är intressanta. Så jag har bara, men jag har dock bara en liten chanspost i det här, av flera anledningar, just för att det är ändå ett litet bolag också. Sen ska man tillägga slutligen då, sista risken vi lyfter här innan jag lämnar det här, är också att man har som sagt precis vänt till lönsamhet. Jag tror att den resan fortsätter, men det är ingenting som säger att den behöver göra det. Det kan ju vara så, och risken då är ju att man har fått en väldigt stor besvikelse om det visar sig att det här inte var ett trendbrott, liksom en ny trend med lönsamhet, utan en one-off, att vi hade lite tur i kvartalet, och sen så upprätthålls varken tillväxten eller lönsamheten. Och då blir det förstås väldigt tråkigt i den typen av bolag. Men sagt, tycker att det är värt en liten chanspost. Jag tycker att det är ett intressant bolag ändå, som kan förhoppningsvis växa till någonting fint. Och kan man uthålligt hålla lite högre tillväxt, inte kanske 180 eller 300% per år, men ändå en hyfsad tillväxt, 30% per år, så kan det vara väldigt, väldigt intressant. Det är åtminstone en sektor som vi båda gillar, och speciellt i den här typen av tider också.
Ja, absolut. Men det som du säger, risken här är ju att de inte kan hålla uppe tillväxten, eftersom det kan vara svårt att differentiera sig som slots.
Ja, men precis. Så jag har en liten chanspost där, och jag kommer väl försöka utvärdera och titta på det några kvartal framåt, för att se att de kan fortsätta det här. För då kan det bli rätt intressant. Och kan man hålla högre tillväxt än vad jag har räknat, som jag ändå tycker, som sagt, är konservativt räknat, då växer man ju väldigt snabbt in i en väldigt attraktiv värdering också. Och det var dagens podd. Och som sagt, ja, full transparens, nu har jag sagt det gäng gånger, men jag har som sagt en liten post i Fantasma Games, och jag äger även vin. Jag vet inte om man behöver deklarera det.
Man behöver deklarera exakt vad du har för viner.
Ja, det kan jag göra om du vill. Men framförallt måste man deklarera om man ska ta det genom tullen. Men det ska jag inte göra, de ligger nere i Danmark, som tur är. Du äger dock inte Fantasma Games, vad jag vet, eller hur?
Nej, och när man kikar så här, du är ett litet bolag, men det har ju ändå varit omsättning på några hundratusen. Så det är inte som vissa andra illikvida bolag man ser där det är omsättning på några tusen lappar om dagen.
Nej, det blir lite svårt med en typen av bolag. Och det har ändå varit så här runt rapporttider och så omsätts det för några miljoner. Så att det är väl också så, ska man in med lite mer likviditet så är det väl då man ska göra det. Men andra sidan kan det ju också vara värt att tänka på att det kan vara svårt att komma ur också. Oavsett i alla fall vad vi äger eller likviditet, vad du har för likviditet i portföljen, så ska du komma åt inte någon rådgivande rekommendation som ses i den här podcasten. Alla åsikter var inne, eller gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Om ni har några frågor kan ni kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och eucaps@marketmakerspod, och glöm inte lämna en recension på iTunes.
Och sist men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.